Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är det 64:e avsnittet i ordningen och det här är Investorcus som pratar.
Och det är värdeinvestören.
Vi som låter lika fast har helt olika dialekter, eller en som har dialekt och en som inte har, men okej, let's go.
Precis.
Vi spelar in det här den 1 september och det är ett case från Danne den här gången.
Mm, precis, det är ett riktigt värdecase, en lite Tesla ungefär.
Say what? du sa två saker som inte går ihop där för mig. Okej. Vi får se när vi kommer längre in. Vi vill såklart nämna våra sponsorer, Börsdata, som är våran främsta källa till information, där du kan gå in på deras hemsida och använda gratis eller gå in och så betalar man för det sparar er pengar. Och sen får ni API:er och allting, massa gött som kommer med det. Så att Börsdata är någonting som vi står för även utan att de är sponsorer av vår podd.
Ja, och jag har använt Börsdata ganska flitigt när jag har gjort den analysen också.
Ja, och jag använder Börsdata egentligen dagligen när jag typ försöker värdera bolag för att jag har byggt den. Det är med deras API. Och våran andra sponsor, Valuation Masterclass. Vi har ju sagt att vi har det här erbjudandet just nu. Där kursen kostar $99 istället för $200. Och att det här erbjudandet skulle gå ut i slutet av september. Nu har vi ett fast datum och det är den 4 oktober. Kommer det att gå ut, så ni har en månad på er att signa upp för den här klassen. Eller den här kursen. Det är just nu 68 stycken som har signat upp sig och det är egentligen bara en som har lagt pengarna tillbaka.
Precis, och anledningen till det var ju också för att den tyckte det var lite för svår engelska. Så att det får man, den bedömningen kan man göra själv eller så kan man prova på kursen, och om man tycker engelska var för svår så får man ju faktiskt pengarna tillbaka så länge man ber om det inom 30 dagar då, från att man har startat.
Exakt, och som jag försöker säga att det är en koncentrerad delen av en ekonomi i ekonomiutbildning i finans, där du verkligen tar den här delen där du värderar ett bolag och förstår deras balans och resultat och kassaflödessiffror.
Precis, och jag har faktiskt gjort en kassaflödesanalys för bolaget jag analyserar idag, och jag kan säga att jag lärde ju mig att göra kassaflödesanalyser efter att ha gått det här. Och det är inte för att jag inte hade kunnat lärt mig det någon annanstans. Det var bara att jag ville gå den här kursen för att kunna stå för den. Och jag tyckte de var jättepedagogisk och lärorik. Och ja, nu har jag lärt mig om jag kan följa analyser.
Ja, om till och med Danne kan lära sig, då kan alla lära sig.
Exakt.
Lite så.
Men jag har ju alltid sagt innan att jag tycker det räcker att göra en snabb EV/EBIT-beräkning för att veta om något är billigt. Men det var bara för att det var lat och inte orkade lära mig en diskuterad kassaflödesanalys. Så därför har jag gjort en sån.
Som jag sitter och säger åt alla som argumenterar mot en DCF. Det är kul att you join the team.
Ja. Ja, nej, jag skojar bara. Det beror på. Det finns, det är lite som en snicker liksom. Man kan inte heller bara ha diskuterad kassaflödesanalys i beaktas hela tiden. Det för den med hammaren så ser allt ut som en spik. Så att ibland finns tillfällen när den kanske räcker med en EV/EBIT eller något där också.
Så är det, och alla bolag kan inte värderas på en DCF. Det är därför man har fler värderingsmodeller. Du pratar ju om multipel värdering. Det finns också andra modeller som kan vara bra att veta. Och jag har aldrig sagt heller egentligen att DCF är liksom ett gyllene verktyg. Det är ett verktyg som ska använda. Behärskar du det så är det bra. Annars finns det andra verktyg att värdera.
Det är också branschstandard. Det är ju det som är ansett egentligen som var den enda riktiga värderingsmetoden, om det inte är då ett fastighetsbolag eller bank eller liknande. Så att det är en sån värdering bolag förväntar sig att en analytiker ska göra till exempel.
Exakt. Så är det. Men låt oss hoppa in i analysen. Vi har pratat till.
Ja, så vi kan ju bara nämna det att som du sa, priset slutar, det här $99-priset då, den kostar ju $200. vanligtvis. Och det slutar gälla, som du sa, 4 oktober. Och då blir nya priset $149, men det kanske du sa. Och sen kanske vi ska nämna hur man får erbjudandet också. Man använder kupongen Game of Stocks vid utcheckning eller använder länken i poddbeskrivningen, eller så går man in på gameofstocks.nu, trycker på Valuation Masterclass högst upp, läser våra recensioner av det och utlåtanden också, och sen klickar man på länken där.
Så, ska vi köra igång med analysen och påminna om att det finns en PDF på vår hemsida när man går in, och det finns även i poddbeskrivningarna en PDF som man kan följa med när Danne går igenom caset.
Det är helt sjukt att vi sa det innan analysen ens började.
Ja, det tog 64 avsnitt.
Ja, verkligen. Ja, och den här PDF:en är inte... Tanken är ju inte... Vi är en podd först, om man säger så. Tanken är inte att det här ska vara en komplett analys. Då kommer ni titta på den och tycka, vad är det här för hastigt ihopkrafsad analys? Utan det ska ju vara som stöd då till podden.
Det är material för oss.
Ja, lite så. Slash manus. Så att ta det för vad det är. Men den går bara att köra egentligen i textformat också. Men då missar man mycket, tror jag.
Ja, verkligen.
Ja, så använd den som stöd gärna medan ni lyssnar. Eller tittar på den efteråt eller något sånt där. Så, bolaget idag då. Det är Intel. Gud vad tråkigt, tänker kanske de flesta. Det känns inte som att man har en edge i ett sånt här bolag. Men jag vet inte, jag tycker nästan tvärtom. Det är kanske nu man har edge i sådana här tråkiga bolag när börsen ser ut som den gör. att köpa typ bortglömda delar av index som kollar banksektorn till exempel mot resten av OMX, och så kollar man, eller verkstad och den divergensen. Så kanske det kanske är läge att köpa tråkiga bolag, och det är det lite jag tänker på. Just nu, jag vill inte titta på bolag som Nvidia och AMD, som också är halvledarbolag, för att de håller på att gå till månen. Då känner jag att det är bättre att kolla på de bolagen som har lågt ställda förväntningar, för där kanske man kan hitta någon gömd pärla.
Ja, du är ju, som jag skulle kalla, dipköparen. Och det här är väl nästan dödgrävande om man tänker på hur kursutvecklingen sett ut för Intel den senaste tiden jämfört med Nvidia och AMD då.
Ja, det är verkligen. Det känns ju som att ingen köper Intels produkter eller köper Nvidia om det. Men vi ska väl gräva oss ner och kolla hur det ser ut. Hur faktiskt bolaget ser ut om vi glömmer bort aktiekursen för ett tag. Låtsas som att det inte existerar. Så försöker vi bedöma värdet av bolaget utan att vi vet vad aktien står i. Så om vi börjar med att berätta lite om Intel, så är det ett, ja, de är ju teknikbolag inom halvledarindustrin eller semiconductors som man säger i USA. Det är världens största halvledarbolag sett till omsättning, och de uppfann faktiskt X86-mikroprocessorerna. Och bolaget grundades 1968 i Kalifornien av Robert Noyce och Gordon Moore. Och efternamnet Moore borde säga en del av er något, för att det är därifrån Moores lag kommer då. Idag omsätter då bolaget ungefär $72 miljarder. Och de har 110 800 anställda världen över. De äger hela Mobileye, som faktiskt har suttit i Tesla-bilar innan Tesla utvecklade allt själv. Habana Labs köpte de upp 2019, som är en AI-startup. Och så äger de 49% av McAfee, som man har helägt, sålde av en del. Och sen äger de 15% av ett bolag som heter Here. Sen äger de väl minoritetsägande i andra bolag också, såklart. Jag lyfter bara lite av de större. Och egentligen det de gör då är ju att göra, ska man säga, kiselsilikon, kretsar, och gör det till då CPU:er, alltså Central Processing Units, det som används för att egentligen utföra beräkningar som sitter i datorer. Alla känner ju säkert till Intel, i alla fall alla som har byggt eller ägt en dator. Det brukar stå Intel Inside på datorerna. Det är, var ju också en ganska smart marketing grej av Intel att göra. Intel Inside, de inledde det samarbetet för att man skulle egentligen se att det var Intel inne för att bygga någon sorts brand goodwill. Innan hade man inte gjort det med datorkomponenter på samma sätt. Vänta, hur känner du då? Känner du att när man var ung och byggde eller köpte datorer, att man tyckte det var bra om det satt Intel-grejer i? Det var lite den känslan, tycker jag i alla fall.
Jag vet inte, jag tyckte jag såg Intel på allting, och det kändes som att Intel var okej, okay, det var den här stabila grejen som man köpte i alla färdiga burkar. Och i och med att man byggde själv, eller jag försökte bygga själv och sen försöka fråga de som är bättre på det här mig. Då tror jag inte det föll ut så ofta kanske inte, eller egentligen. Om man kollar på det. Men man visste ju att de flesta burkar hade ett Intel-chip i sig. Så på något sätt säkert satt jag in en Intel CPU eller GPU i en CPU eller vad. I mina självbyggda datorer också. Men jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på det.
Nej, okej, okay, för jag har byggt datorer sedan jag kanske var 12 och egentligen har Intel alltid varit att föredra och på något sätt blivit någon goodwill kring det märket för mig, för att det var bara en gång under alla de här åren från 12 till nu i princip när AMD egentligen hade en bättre processor, och nu har ju det ändrats då, AMD har verkligen bra processor just nu, men det här har ju satt sig på något sätt att man tycker på något sätt att AMD inte är lika bra. Och den gången AMD faktiskt hade en bra processor-lineup, då var det nästan som att man bara trodde att det var tillfälligt. Och då ville man inte investera i kanske moderkort och allt för en AMD-burk ifall de inte fortsatte och prestera bra. Och det gjorde de ju inte heller. Och de har inte lika bra liksom, driver och BIOS-uppdateringar och så, eller hade inte. Så det fanns lite grejer som gjorde ändå att Intel alltid har känts mer kvalitet. Men som sagt, jag vet att situationen är annorlunda idag och vi kommer prata om det också. Men om vi kollar då på hur Intel tjänar sina pengar. 48% av intäkterna kommer då från datacenter, eller de kallar det data-centric businesses. Så det är inte bara datacenter. Och inom då data-center centric businesses så ingår Data Center Group, Internet of Things Group, Non-Volatile Memory Solutions Group och Programmable Solutions Group då. Och även Mobileye ingår då Internet of Things Group. Sen kommer 52% av intäkterna från PC-segmentet, och då är det desktop-datorer, laptops, ja, workstations för enkla firmer och storbolag som köper in Dell-datorer och så vidare. CAD-datorer kan det vara och så vidare. Och egentligen då datacenter används till att lagra, processa och sprida data. Så till exempel då alla cloud-lösningar har ju en serverhall, ett datacenter, beräkningar och jag menar det är allt ifrån egentligen allting du inte lagrar in-house själv och du vill lagra i molnet då såklart kräver ju någon sorts datacenter. Och det här lär ju växa mycket, mycket mer för att bolag vill egentligen inte, många bolag vill inte egentligen lagra allt in-house och ha egna servrar och allt vad det innebär. Att man måste ju ha IT-personal för det och så vidare. Sen ser vi fler och fler applikationer som kommer också som flyttar på något sätt processandet från din egna dator till ett datacenter. Så vi kan ta Google Stadia som exempel som är i sin vagga nu och egentligen inte, jag tycker inte det funkar fullt ut än, men det är nära. Och det är egentligen att allting egentligen processas när det kommer till att spela ett spel, PlayStation-spel eller ett PC-spel. Och då skickas det till en TV, men du behöver inte ha då en dator hemma, utan allt egentligen processas och utförs i ett datacenter då. Så ja, det här kommer ju öka mer och mer och mer. Och sen ser vi high power, HPC, alltså high powered computing. Och AI till exempel, deep learning, kräver väldigt stora mängder data och processa det. Och det görs också då på såna här server. Bolag bygger sina egna datacenter också. Så att ett bolag kan bygga sin egen datacenter för sin lagring av filer. Men sen finns det också lösningar som Google Cloud, Amazon Web Services och Azure. Och de gör ju så att bolag inte behöver bygga sin egen datacenter. Men det är såklart bygger bolag egna datacenter fortfarande. Men Intel säljer ju till liksom alla. Även då de som erbjuder cloud-lösningar.
Ja, om vi tittar på det här segmentet så skulle jag väl tänka att det är väl data-centric som är kanske tillväxtbenet, medan det är PC-centric som är mer svarta fåret i den här då, om man ska kolla på de olika intäktsbenen. Eller vad skulle du säga?
Ja, vi kommer ju gå in på hur de presterat över tid och sådär. Men så är det ju absolut att datacenter växer större. Det börjar snart gå om i stor del av omsättningen där, och sen växer det ju snabbare, så att det är ju bara en tidsfråga. Sen har det ju att göra med att även servrarna, de processorerna som går in i servrarna kostar väldigt mycket. Så att omsättningen blir ju ganska hög rätt snabbt då. Så att, men absolut är ju det en framtidsmarknad. Även om det finns ju egentligen ingenting som säger att PC-centric, alltså det är ju inte som att folk använder mindre datorer.
Nej, jag skulle säga att det är mindre att man använder mindre datorer, men vi har ju fortfarande en trend här att vi flyttar computing och liksom all processandet från själva datorn till ett moln. Då blir det ju mindre, och då sen är ju också, jag skulle vilja säga att liksom PC-marknaden är väl lite mer mättad. Även om du har marknader i Sydostasien, i Afrika och kanske i Sydamerika som inte har datorer i varje hem eller som inte har en dator per person. Så du har ju fortfarande tillväxt här, men det är ju mer mättat än vad de här datacentren är.
Det är det ju, det är mer mättat, och som du säger, datacentret äter upp en del, kannibaliserar ju nästan PC-centric, men det kommer ta väldigt lång tid tror jag innan det faktiskt blir så att det kannibaliserar rätt mycket, för att egentligen alla applikationer som kräver ganska mycket processande och som också är störande om du har det som kallas input lag. Vi ser att du och jag sitter och spelar ett spel mot varandra, om båda signaler då, och alltså input-signaler, vi säger att du trycker vänster på din joystick på din dosa, jag trycker höger, och sen springer vi mot varandra, och då kommer ju det liksom på något sätt, det ska skickas till datacenter, skickas tillbaka till våra tv-apparater, sen ska det synkas ihop, och allt sånt kommer göra det väldigt svårt för online-spel till exempel, eller även singelspelarspel, för att du känner att det är en diskrepans, ett lag mellan det du gör och det som faktiskt händer på tvn. Samma om du sitter på en CAD workstation eller sitter och gör Photoshop-grejer, så tror jag inte att de applikationerna kommer flytta till datacenter så snabbt som marknaden tror. Men absolut, mycket flyttar ju över. Och om du bara kollar på en sak som Chromebooks. Chromebooks har ju idag såklart processorer och sånt där. Men jag kan tänka mig att det liksom flyttar över i framtiden och bara blir i princip en skärm och allt annat. Det är en skärm med ett simkort i princip som en padda.
Ja, lite så. Och det är väl det man går mot, och då är det där man kanske, det är därför jag känner så här direkt, typ så här, okej, datacentric, de kommer inte ha liksom 10% och däröver i tillväxt, men det kommer fortfarande växa för att man kommer fortfarande behöva det, och vi behöver starkare grafikkort och processorkort hela tiden, för att vi processar mer och mer data varje år. Det vill säga varje nytt år så producerar man mer data och information än vad man gjorde alla år innan det året. Så har det typ varit nu i 10 års tid.
Ja, det är helt sjukt.
Och som du säger, det finns väldigt mycket saker som fortfarande processas på en dator med rendering och allting sånt där, med, om man ska säga, media. Och det har ju inte kopplats upp i molnet än heller. Så att du kommer ju fortfarande ha en hel del i datorerna att hantera än så länge innan vi kan komma till molnet. Då.
Men precis, men pratar vi de längre trenderna, så är det ju ändå som du säger, att PC-centric kommer ju minska nästan.
Ja, exakt. Och det handlar ju bara om vilken horisont man har och vad man ser på kort sikt, lång sikt och medellång sikt. Vad man sätter för tidsramar på det.
Absolut. Och vi kan ju titta då, som sagt, nu när vi ändå är inne på hur de här benen går egentligen. Om vi kollar på PC-centric då, som där de har egentligen delen i CCG, alltså Client Computing Group. Och det är 52% av intäkterna, som sagt. Det är persondatorer, desktop, laptops. Så som jag sa, gaming, content-skapare, liksom Adobe, om man sitter och redigerar ljud, allt möjligt. Process som kräver mycket processande egentligen. Kompression och så vidare. Och vanliga användare också då, såklart. Kreti och pleti, som bara vill ha en dator. Och intäkterna här har växt egentligen med 3,5% CAGR 2015 till 2019, medan rörelseresultatet har växt med 16,7% under samma period, CAGR där också, och rörelsemarginalen har ju då förbättrats årligen, och 2019 så var det runt 41%, så här kan man ju se att de har väldigt hög rörelsemarginal och att de har växt rörelsemarginalen mycket mer än vad de har växt omsättningen, och det är ju en marginalexpansion här.
Ja, och det visar väl också att man kanske kommer till någon inflection point, kanske i tillväxt i något ben, och sen att man börjar bli mer en kassako, för att det är ändå hög. Alltså det är hög tillväxt på rörelseresultatet till skillnad mot intäkterna, vilket innebär att du har ju verkligen fått en bättre marginal i det här bolaget under tiden.
Ja, och det skvallrar egentligen om att det här är inte lätt att göra. Det är väldigt patenttungt, så mycket capex-investering och R&D-kostnader. Det är väldigt mycket know-how bakom det här, och det, vi kommer komma in på det. Det är inte många bolag som sysslar med det här i världen. Så när du väl har en produkt kan du ta väldigt bra betalt för den om det är den bästa produkten. Och som sagt, jag har varit gamer, eller är gamer, och när man köper en dator då vill man att den ska prestera bra i de spel man spelar, och då betalar man ganska mycket för processor och grafikkort. Och då om vi går över till då Data Center Group då. Det är ju 33% av intäkterna, och jag sa att data-centric businesses är 48%, men det är ju inte alltid inte datacenter, utan det är ju som sagt Internet of Things också inblandat i den, i det segmentet då. Men ett delsegment av data-centric businesses är ju då Data Center Group, och det är 33% av Intels intäkter, och Intel bedömer att total addressable market för data centers kommer uppgå till $90 miljarder 2024. Och idag har de en marknadsandel på 90-95% av total addressable market. Och det är ju då, det man säger när man säger 90-95% är ju inte datacentermarknaden, för den är enormt stor. Men det är x86 som är den arkitekturen som Intel gör processorer för. Och egentligen CPU-marknaden. För det har ju också grafikkort du kan processa data med. Så det här är ju, vi säger ju att det här är en framtidsbransch som har växt extremt snabbt och växer snabbt och kommer bara växa snabbare, tror jag. Jag tycker datacenter bara börjat. Egentligen man började prata om cloud för några år sedan när Amazon Web Services startade igång och sådär. Nu tycker jag att det är nu det känns som att det liksom på verkligen tar fart med Tencent och Alibaba, och alla ska hålla på med cloud. Jag tycker det är en framtidsmarknad. Det är inte så att det är en mogen marknad. Det är inte min känsla. Hur tänker du där?
Alltså cloud är absolut en framtidsmarknad, och det är ju liksom, ja, vad vi har idag är ju ingenting mot vad vi kommer att behöva ha om vi sen går upp till kvantdatorer som ändå ska göra det på distans. Och du har allting annat som ska på processa information. Som jag sa, vi dubblar ju mängden data varje år ungefär. Och så länge det är så kommer vi behöva mer och mer processorer för att hantera allting.
Och då har vi inte ens räknat med, alltså jag menar, det kommer ju vara en framtid, nu tänker jag långt in i framtiden, men det är inte jättelångt. Det kommer vara en framtid där varenda bil ska processa data. Det börjar redan hända nästan. Det är bara att kolla eller Tesla. Alltså Tesla-aktien har gått upp så mycket på grund av hype. Jag säger inte att det är på grund av fundamenta, men den här hypen gör ju att andra biltillverkare ändå måste... De vill väl också bli hypade. De vill att deras aktier går bra också. Och det är inte som att de inte lägger märke till Tesla. Tesla har en utmärkt produkt. Sen är aktien alldeles för övervärderad. Mm. Men poängen är att det här driver och tvingar andra biltillverkare att göra det Tesla gör. Och det de gör är att de har ett extremt bra grafikkort, GPU, och de har processorer i bilarna. De processar enormt mycket data. För en bil... processar enorma mängder data. Jag har inte siffrorna i huvudet, men det är mycket mer än vad en dator gör. För det kräver extremt mycket information egentligen att ta in. Så att det här kommer ju bara växa hur mycket som helst. Men till slut och i framtiden kommer det vara en kaffebryggare som ska processa data. Allt möjligt. Liksom varenda liten pryl i hemmet kommer behöva processa någon sorts data. En Alexa, en smart högtalare.
Ja, alltså vi kommer ju mer och mer saker med sensorer, och de här sensorerna måste hantera den här inputen de får, och det är ju bara GPUer som kan göra, eller CPUer som kan göra det. Och det är väl därför, det är ju där som man är långt på egentligen, kanske underliggande trender som måste ha en mjukvara och en hårdvara. Och här är ju hårdvarubenet som man plockar fram då liksom.
Ja, och sen är det ganska, tycker jag då, fascinerande att de har då 90-95% av den här marknaden som är då, för mig, jag bedömer den som en ganska omogen marknad.
Ja.
Och de har ett järngrepp på den idag. Och jag vill bara lägga till en grej. När vi säger att en lampa behöver en mjukvara och kanske ta emot datan och så och agera på den och sådär. Den typen av processande behöver inte ha en Intel-processor. Det där kan du lösa med en ARM-processor eller någonting annat. Och egentligen inte en del av Intels total addressable market. Men det skulle egentligen kunna vara Intel också. Det beror på vad du har anpassat, egentligen den som har gjort den lösningen, Internet of Things-lösningen, om den har gjort det för x86 eller vad den har byggt den för. Men skulle då ARM, säger vi, som också gör processorer men inte för x86, skulle de ha en mycket bättre, billigare processor, då skulle ju många IoT-lösningar inte göra det för x86. Men om vi kollar då hur Data Center Group då har presterat tidigare. Så mellan 2015 och 2019 har det växt med 10% per år. Och rörelseresultatet har växt med 7% per år. Och det här är compounded annual growth rate. Och 2019 uppgick intäkterna då från den här segmenten till 23,5 miljarder dollar. Och de hade en rörelsemarginal på 43%. Så än en gång, de har väldigt hög marginal på den här typen av business också.
Mm. Ja, men det är sjuk marginal med tanke på att det är ett hårdvarubolag. Och det, alla vet om hårdvarubolag, man producerar någonting, så är det låga marginaler. Gå in och bara kolla vilka industri som helst, så har du marginaler, alltså 8-15% högst. Och nu har du här ett bolag som producerar någonting som är hårdvara, och du kan röra sig marginaler på över 40. Det är ju verkligen ett tecken på att man gör någonting rätt, för annars hade ju vem som helst kommit in och konkurrerat på det här.
Precis, och sen har du 90-95% av den här marknaden just nu. Så att det är absolut intressant, och det är en framtidsbransch. Så här vill man vara investerad. Det är hacker, alltid när man säger investerar de som säljer hacker och spadar. Och det här är ju det. Det här är ju hacker och spadar till de som processar data. Du måste ha en CPU. Och som sagt, framtidsgrejer som kommer driva på det här, vi har ju nämnt det, men det är ju AI, nätverksuppgraderingar för 5G, cloud, data analytics och ja, tjänster som Stadia och så vidare. Bilar som ska processa data, och det finns väldigt mycket deep learning.
Ja, så är det verkligen. Och om man bara kollar på de här trenderna framåt, om man sitter och pratar om, okej, 5G kommer du få in. Vad kommer 5G göra? Att vi är mer uppkopplade, du har ett bättre cloud. Ja, clouden måste absolut, du kan skicka in mer information, men den här måste tas emot, komprimeras och liksom tolkas och skickas vidare. Så att det är fortfarande typ, du måste ju ändå ha någonting på en och andra änden. Du måste ha mottagare och skicka, eller liksom den, någonting som skickar. Sändare, så att säga.
Precis. Och nästa segment då, det här, nu är det ju väldigt mycket mindre segment. Det är då Internet of Things Group, IoTG. Och ja, det här är ju i princip det vi pratar om, en kaffebryggare som är uppkopplad, smarta lås i hem och så vidare. Det finns ju många sådana applikationer då. Och Mobileye ligger här också. Och som jag sa, Mobileye var faktiskt satt i Tesla-bilar innan Tesla hade utvecklat sin självkörande mjukvara och hårdvara själv. De kuriosa orsakade de faktiskt en olycka då med en Tesla-bil. Och det var Mobileyes grejer som satt där. Jag vet inte om det hade något att göra med varför de inte fortsatte samarbetet. Eller Tesla har ju gått mot att egentligen utveckla allt in-house själv och vara vertically integrated. De har ju till exempel använt Teslas eller Nvidias Tesla-chip förut, så deras grafikkort för att processa data, men har då gått till att utveckla sin egna processing unit. Men det här Internet of Things Group står ju då för 5% av intäkterna, och det här är ju mer snabbväxande då. Det här växer snabbare än datacenter, det växer med 14% per år, och det här är också en sån här framtidsbransch många pratar om, att det är en het bransch man borde investera i. Internet of Things, 5G och så vidare. Mm. Och ja, till exempel Lone Wolf pratade mycket om det i förra avsnittet. Han hade någon spaning på någon bolag som har exponering mot Internet of Things och uppkopplade samhället. Men än en gång, det här är ju hackerspadar mot det. Och Intel är en av de leverantörerna då som kommer ha exponering mot det här. Och som sagt, det är idag är det bara 5% av intäkterna, men växer 14% per år. Och rörelseresultatet växer med 22% per år. Så att det kan gå rätt fort. Och de har en 29% i rörelsemarginal på det här idag då. Men det här kommer ju nog bli mycket, mycket högre i framtiden. Och som sagt, de här branscherna växer väldigt fort. Mobileye växte med 25% under 2019. Och där har de 22% rörelsemarginal då. Och som sagt, Mobileye är en av de större leverantörerna till uppkopplade bilar då. Där man egentligen utrustar med kameror och så vidare. Ungefär samma system som Tesla. Waymo kör ju med LiDAR-system och laser. Du har en stor saftblandad laser på taket som kostar extremt mycket pengar, extremt ful och stor. Det kommer inte vara... De lösningarna kanske funkar för en sån här shuttlebuss som kör en viss tur och rundtur varje dag och plockar upp passagerare. Jag säger en vanlig buss då. Men en personbil kommer inte ha Waymo, tror inte jag. Inte om det ska vara LiDAR. Det kommer nog vara Mobileye-aktig lösning.
Så du är bull Tesla här, hör man ju direkt då.
Inte aktien, men bolaget gör mycket rätt. Jag tror det är därför aktien står där den står. Ja,
absolut.
Men jag är bull Mobileye faktiskt. Som sagt, de växer ju 20-25%. De har växt mycket snabbare. Mellan 2017 och 2018 växte de ju långt snabbare än så. Så att det växer från små siffror då. Det är bara 1% av intäkterna. Men när det här blir standard i bilar, och det kommer det bli, för att jag som sagt har ägt en Tesla, jag äger inte längre, det var en firmabil. Men det går, de ligger väldigt långt efter, och de måste moderniseras, för att annars kommer användarupplevelsen bli så mycket sämre i en vanlig bil, och därför måste de haka på, och då måste de ha lösningar så som Mobileye. Sen får man ju se om Mobileye är tillräckligt bra då, men de verkar rätt bra, för jag, de har många design wins.
Okej. Okay.
Och sitter i många bilar. Så att, och de som sagt vinner nya design wins hela tiden. Så att, och har suttit i Tesla. Jag tror det också kanske spär på lite att de är bra.
Så då jämför man dem med det här svenska bolaget SmartEye, eller?
Jag vet inte vad. Gör SmartEye samma sak?
Jag har ingen aning.
Nej, jag vet inte.
Det är eye tracking. Mobileye eye tracking, eller vad är det?
Ja, när Mobileye sätter ju kameror på bilen som i princip, precis som Teslas då, som ska imitera då en människas ögon i princip, och vision. Så du har en laserradar i fram, sen har du kameror runt hela bilen så att du ser vad som händer runt bilen. Sen baserat på den indatan som kommer från de kamerorna, så tar bilen beslut då och processar den datan och säger oj, men nu är det en tant på vägen, bromsa, eller... Det är en plastpåse jag kör på. Det är förenklat, men...
Okej, okay, så kanske SmartEye kanske också gör, jag vet, mjukvara till Mobileye då. Ifall det är alla kameror och sånt där.
Ja, ingen aning faktiskt. Mm. Eye tracking vet jag inte. Om det är eye tracking så är det inte det.
Okej, okay. Nej, ingen aning. Yes, carry on.
Båda har eye i namnet. Det var någon likhet i alla fall. Och sen ett annat segment då som ingår i datacentric är NSG, Non-Volatile Memory Solutions Group, och det här är 6% av intäkterna. Jag har inte fokuserat så mycket på det här, i och med att det är ett ganska litet segment som inte heller är så lönsamt, men i princip handlar det om solid state drive diskar främst, Intel Optane och liksom sådana typer av SSD diskar, sådana snabba hårddiskar då. Så det är minnen eller hårddiskar, men SSD diskar är ju ett typ av minne egentligen. Och det är de här nya diskarna egentligen, för de som inte vet vad en SSD är, som startar extremt fort.
Och det finns ingenting som rör sig i dem heller, så de går inte sönder så fort heller, vad jag förstår.
Precis, de liknar ju mer en sån typ, ett sånt vanligt så traditionellt flash eller NAND-minne nästan. Medan hårddiskar, traditionella hårddiskar och mekaniska, alltså SATA-diskar och... Och det har ju egentligen disruptats bort då, av sådana här SSD-diskar. Och Intel har ju, ja, de har ju sådana diskar, och de här används ju också i datacenter. Så det är därför de ligger datacentric då. Jag vet inte om folk egentligen köper sådana Intel-diskar till privat, alltså PCR, det vet jag faktiskt inte. Jag tror de främst fokuserar på datacentric här. Och sen har de tillsammans med Micron, som är ett väldigt stort minnesbolag då, gjort också, har en teknik ihop som heter 3DX Point, som har fått mycket hype om för att det ska vara bättre på något sätt. Jag har inte läst på så mycket om 3DX Point, men det ska vara en bättre teknik egentligen. Som har fått mycket hype om att det skulle kunna ta över. Men de här har växt omsättningen i snitt med 16% per år. Så det är ganska mycket ändå. Det är ju snabbare än Internet of Things Group, men det är inte lönsamt då. De förlorar, ja, i princip noll resultat kan man säga då. Plus minus noll. Men då förlorar lite pengar. Sen har vi sista benet, 3% av intäkterna, Programmable Solutions Group. Omsättningen växer snitt med 16% här också. Det är väl knappt lönsamt kan man säga. De tjänar väl i princip noll här också, men det är i alla fall svarta siffror. Men det är inte mycket pengar. Och ja, det här är en väldigt liten del av intäkterna, så jag har inte ens kollat upp egentligen vad PSG gör.
Nej, okej. Okay. Men så Program and Solution Group, det känns ju som programmerbara saker, så är det nästan till i nivå med sådana här, vad heter det? Raspberry eller sånt där.
Jag vet faktiskt inte, eller jag sa fel också, de har inte alls växt omsättningen med 16% på det. Den här var ju ganska flat, och Det är därför jag inte har tittat på. Den är flat egentligen, omsättningen. Den växer knappt någonting. Och sen, det är inte, det är lite, lite lönsamt, men typ noll resultat. Så att jag tror inte de själva fokuserar så mycket på det här.
Okay.
Yes. Därför inte lyfter fram det då. Men om vi då tar det som är viktigt här. Data-centric då, som vi var inne på. Det här är ju det som är det sexiga av framtidsbranschen och det som egentligen inte är intressant för de säljer då. Hackerspadet i guldgrävarna, och de har ju då gått mer och mer mot data-centric. 2015 så stod Data Center Group för 42% av intäkterna, och 2019 stod de då för 48%. Och intäkterna har växt med 11% compounded annual growth rate mellan 2015 till 2019. Och det är hög bruttomarginal, som vi var inne på, med tanke på hårdvara. 62% ungefär. Men det har minskat de senaste 2 åren. Och det kan ju vara för konkurrens från AMD. Men det är ju inte jättestor konkurrens från AMD än. Det syns ju inte i siffran än. För det är 90-95% i marginal, eller i marknadsandel då, för Intel. Och här är det väldigt viktigt med prestanda per watt också. Det är inte nödvändigtvis den som har bäst processor som vinner, utan det är per, liksom, hur mycket prestanda du har per watt, för att det är både elkostnad och värme. Och det är jättejobbigt att kyla ner med stora data, så det blir väldigt varmt där inne. Så det är mycket effektivitet.
Så det är lite som om någon går på systemet så frågar man, vad är APK:n?
Lite så.
Okay. Watt per krona här också.
Ja, verkligen. Så jag vet inte, det är baserat på marknadsandelen, så verkar det ju som att Intel då är Sofiero 7,5 i alla fall.
Mhm, verkligen.
Mm.
Säljer som smör.
Exakt. Och sen då vill jag ändå nämna, innan vi går in lite längre på TikTok, för Intel har haft en modell som de har följt egentligen, som de kallar det TikTok-modell. Och det innebär att för varje tick så utvecklade Intel då sin processnodsteknologi. I linje då med Moore's law, att man minskar egentligen transistorstorleken, vilket egentligen ökar då transistordensiteten, och då får du en effektivare och snabbare processor. Och när man då uppdaterar processorteknologin eller processteknologin och får mindre då transistorer, nästa då intervall, då körde man ett TOC, och då designade man en ny mikroarkitektur på den transistorstorleken då. Så att, och då gjorde man ju då den här nya mikroarkitekturen med den nya processteknologin i beaktelse. Så processteknologin är alltså nodstorleken, och det man pratar om när man pratar nanometer egentligen. Så när man säger att nu har Intel då skjutit upp sin 7 nanometers processteknologi, det är ju det man pratar om när man pratar egentligen nanometer. Och därför nu, i och med att de sköt upp sin 7 nanometer, så var de tvungna att göra förbättringar på intranod då. Det gör de ju ändå. Och intranod innebär i princip att du tar fram en transistorstorlek på 10 nanometer, då har du gått över till det. Det är deras tick. Deras tock är att de förbättrar då arkitekturen inom 10 nanometer transistorerna. Och då kallar de det 10 nanometer plus. Och sen då ska de gå till tick och ta 7 nanometer, och sen 7 nanometer plus, och sen tick igen, och så vidare, 5 nanometer. Men nu har de ju fått göra 14 nanometer plus, det liksom har blivit en meme i princip. Och nu har de fått göra 10 nanometer plus typ i princip. Så att de har fokuserat på att göra mycket intranodförbättringar då, för att de har blivit försenade. De har haft svårt med egentligen manufacturing eller produktionen av, och faktiskt få till det tekniskt och få väldigt små transistorer och få det att funka och få en bra yield, alltså tillräckligt många produkter som får ett bra positivt utfall och är godkända kvalitetsmässigt då. Och det här kommer vara viktigt, det är därför jag berättar det, för att det är egentligen det här som har tyngt aktien då. Och då ställer jag mig frågan lite halvt humoristiskt, the size matter? Och aktien gick ju ner här för inte så länge sedan med runt 20% när de annonserade att deras 7 nanometer processorer då blir försenade till 2022 tidigast. Och det här är ju, som sagt, det är en big deal. För att egentligen Intel har sina egna fabriker, det har inte AMD. Och AMD är egentligen den enda stora konkurrenten till Intel. Det finns ingen annan konkurrent inom x86. Det är bara 2 stycken, så det är ett oligopol då. Men problemet här är ju att att du blir försenad är en sak, för grejen är att TSMC, som de heter då, som tillverkar AMDs produkter, som är ett foundry, alltså de är bara en fabrik, de designar inte själva chippet eller kiseln, utan det gör AMD, och sen skickar de designen till TSMC som tillverkar det. Intel både designar då och tillverkar sitt egna. Intel blir försenad med 7 nanometer, men TSMC är redan på 7 nanometer och kommer i princip vara på i princip 5 nanometer snart, inte alls långt ifrån. Det är ju det här, då tänker ju folk att Intel blivit totalt omkörda, men det är inte första gången de blir försenade. De har blivit försenade förut med både 10, tror jag, var de försenade, och även 14 om jag inte missminner mig. Men det är inte bara densiteten, utan det är även liksom prestandan och strömförbrukningen av transistorerna. Så att man kan inte bara kolla på densiteten heller. Men det är såklart viktigt. Men när man pratar om transistorstorleken, det är ju storleken på en transistor. Men hur många transistorer du kan packa ihop på en area är ju transistordensiteten. Och där är Intel har en ganska hög, trots att de ligger efter i hur stor transistoren är, så är deras transistordensitet fortfarande ganska hög. Och det kan man se i en graf här då. Så när Intel väl lyckas göra mindre transistorer, alltså 7 nanometer, då ser det ut enligt grafen här då, så att deras transistordensitet då ska överstiga även Samsung och TSMC då.
Okej, så egentligen pratar man väl, har väl blivit fokus på att man ligger en generation efter i transistordensiteten, men du har ju fortfarande andra saker som spelar in då, som jag förstår. I och med att jag är verkligen alfabet på sånt här.
Jag är också en amatör på det här. Men ja, det som är poängen är ju egentligen att förenklat kan man säga att en Intel 10 nanometer kan, jag ser inte att den gör det, men kan prestera bättre än en AMD 7 nanometer. För att transistordensiteten, alltså hur många transistorer de kan packa, och det har ju med designen att göra, ändå kan vara hög. Sen har du ju som sagt intranods saker som påverkar, där du kan ha en transistor som är större och egentligen sämre transistordensitet också, men du gör vissa designändringar på själva transistorn som gör att den ändå presterar och drar mindre ström. Och det här har Intel traditionellt sett varit bra på och gör väldigt bra noddesign. Och det gjorde att egentligen jag ville köpa in mig Intel, för jag kollade på deras arkitekturdag då. Och som sagt, jag vet att det här är ganska krångligt och komplext, och jag förstår det inte heller jättebra, men man får läsa på mer själv och läsa egentligen artiklar, för att jag kan inte gå in i superrik detaljnivå på det här, för det kommer bli alldeles för långt och tråkigt. Och sen är jag inte heller superbra på att förklara det och ens förstå det. Så att läs på själv om du vill verkligen förstå teknologin. Men då, Intel då, som inte kan göra 7 nanometer och få tillräckligt bra yield, har ju då försökt förbättra deras nuvarande då, som jag sa, deras transistorstorlek på 10 nanometer. Och de har ju idag en process som heter Ice Lake, som inte gick så bra. Den var inte jättebra. Men därför uppdaterar de då Ice Lake, det är något som heter Tiger Lake. Och i princip tar man då transistorerna som är 10 nanometer och förbättrar själva transistordesignen. Och det här kallar man då för Superfin. Och Superfin förbättrar transistorn egentligen prestanda per watt. Och det här är den bästa prestandahöjningen intranod, alltså inom samma nanometer, någonsin. Med 17% förbättrad prestanda. Och det här kommer ju då i Tiger Lake, som egentligen annonseras imorgon, den 2 september. Eller annonseras, det har redan gjort, men den släpps då. Och de kommer ha någon reveal och event. Och det här är egentligen alltså enormt bra med 17% förbättrad prestanda inom samma då nanometer teknologi. Och man kan väl säga så här, det här kommer väl från Intel själva, så att man får kanske ta en nypa salt här, men de säger så här: "For Tiger Lake, Intel has revised its 10 nanometer FinFET design. First, it reduced the resistance of the source and the drain, allowing more current to flow through the channel. Intel has also increased the gate pitch, or space between the gates, to increase the drive current. Lastly, an improved gate process increases channel mobility, how quickly electrons can move across the channel." Och då säger då Intel att While the gate pitch impacts the size of the standard cell, it's only a small part of the various factors that affect density. Design choices, metal routing layers, and many other factors all determine transistor density. Additionally, Intel said that on the whole, our 10 nanometer superfin technology is equivalent in density to foundry 7 nanometer processes. So i princip de säger att vi ligger ett steg efter med 10 nanometer, medan de andra ligger på 7. Men våran 10 nanometer är lika bra som, som våra konkurrenter har. Och Tiger Lake verkar ju nu vara ganska mycket bättre än den förra processor-mikroarkitekturen. Och då kommer helt enkelt deras processorer vara konkurrenskraftigare igen. För att det har liksom varit ganska jämnt på toppen mot AMD. Så Intel kan man säga är en fena på transistorer då, no pun intended. Så att egentligen kan man då säga att de här finfett, superfin bygger på transistor på höjden, så att det inte bara en 2D-platt krets. Och som sagt, den där texten innan, bara för att man får läsa på mer som sagt själv om man är intresserad, men egentligen var en transistor i en processor är bara extremt små switchar som slår av och på extremt snabbt. Och de här processorerna är uppbyggda av field effect transistorer eller FET. Och en FET består av en source på ena ändan och en drain på den andra ändan. Och mellan de här ändarna så finns det en gate som skapar en elektronkanal mellan source och drain, så mellan ändarna. Och när transistorn då är spänningsförd. Och Intels då finfett superfin modifikation då bygger på att man bygger transistorn på höjden. Så man tar egentligen något som egentligen man kan se som 2D och bara förhöjer en 3D för att göra den bättre. Och det här blir då som en fena. Och fenan gör att du får mer ytarea och förhindrar elektroner får röra sig genom gaten när den är stängd. Så egentligen då, som jag sa, superfin designen minskar resistansen på ändarna av transistorn, source och drain då, som är ändarna, vilket tillåter mer ström att flöda genom transistorn. Och de har ökat gate pitchen, avståndet mellan då, de här gatorna. Och ökningen av avståndet mellan gates ökar storleken på en standardcell, vilket är negativt, för då det ökar storleken på cellen och då är det bekymmersamt för densiteten, men inte sig själv också att det är bara en liten del av transistordensitetspusslet. Så att de har gjort andra förbättringar också, så att de har infört kobolt istället för koppar och gjort andra designändringar på stacken som man kallar det, så lyckas de egentligen reducera resistansen med 30%, vilket medför högre prestanda och lägre strömbrukning. Så att ja, det här är väldigt, väldigt egentligen en bra nyhet med tanke på hur negativt det var med att de inte kunde gå över till 7 nanometer i tid. Så att det var kul att se det här ganska kort efter. Och det är egentligen det som gjorde att jag blev intresserad att köpa in mig. För annars såg det ut som att det skulle halka väldigt långt efter konkurrensen.
Mm, okej. Okay. Ja, jag kan ju ärligt säga att jag fattar väldigt lite. Men jag förstår väl att man gör utvecklingar nu på existerande teknologi. Som gör att man fortfarande hänger med.
Precis. Man kan säga att man uppgraderar, liksom, tar en motor som ligger efter hästkraftmässigt så trimmar den lite för att komma ikapp för att du inte kan ha den nya teknologin. Men det man kan säga också om man inte förstår det här, det är att kolla kanske experter som Sveklockers eller Linus Tech Tips och sådana som bygger datorer. Och egentligen när Tiger Lake kommer och kolla vad de har att säga om Tiger Lake jämfört med konkurrensen. Och hålla koll på bruttomarginaler och marknadsandelar för Intel framöver såklart. Men då kan det vara för sent att se det där så att säga. Då har ju alla sett det och då har marknaden upptäckt.
Ja, och även om någonting är först en ny generation såklart. Det är så här, ja, det utvecklar utvecklingen som går framåt och så vidare. Så kan ju, ska man säga, ny utveckling, ny teknologi har ju också barnproblem nu. Mm. Och nu när man tänker på att man, Kaizen, att man verkligen förbättrar en nuvarande teknologi, så skulle jag väl anta att den har mindre problem i integration och start än vad en ny teknologi har.
Absolut, så är det nog. Mm. Så att i samband då med den här arkitekturdagen när de pratar om den här intranodsförbättringen så visar de en graf på prestandaförbättringen och där indikerar den grafen egentligen på att vid samma volt kan du få ut mycket högre effekt och prestanda då klockfrekvens. Och de indikerar också att de kan nå över 5 GHz i klockfrekvens, vilket är väldigt högt för en processor. Men då till den stora frågan då, AMD. Jag sa ju då att på datacentersidan så krossar ju Intel AMD. De har 90-95% marknadsandel högre om vi kommer titta på en annan sida sen då, en källa. Men på privatsidan ser det inte likadant ut. Där har snarare AMD knappat in och tagit marknadsandelar. Och det är därför AMD har gått så starkt på börsen. Det är därför jag har ägt AMD en gång i tiden. För att jag såg att deras nya processorplattform Ryzen egentligen var väldigt, väldigt bra arkitektur i grund och botten. Och att den var väldigt bra på privatsidan då, alltså consumersidan, gamers och content creators och så vidare. Men det som är viktigt att ta upp då för att förstå AMD Intel-diskussionen är flertrådat versus enkeltrådat. Och alla som har byggt en dator eller kollat på processorer har ju hört att man säger quad-core och sånt där. Och då pratar man om kärnor. Så Intel har hälften så många kärnor. Så en, om vi tar en i9-9900K mot en AMD Ryzen 9-3950X eller 3900X, så har Intel-processorn 8 kärnor och 16 trådar, medan en AMD-processor har 12 kärnor och 24 trådar. Och vad betyder det här då? Men man kan säga så här, flertrådad prestanda så är AMDs processor bättre, och flertrådad prestanda är applikationer där datorn kan utföra parallella beräkningar. Så säg att du renderar någonting i, du har gjort något Photoshop, du har gjort någon grej i Photoshop och så ska du rendera olika lager och hålla på. Då kan den, eller kompression, då kan den göra massa parallella beräkningar. Och då kan den göra det på de trådarna samtidigt, för det är parallella beräkningar. Men många applikationer kan inte göra parallella beräkningar och då är de sekventiella, vilket innebär att ett måste hända före två och så vidare. Och då snackar man om att enkeltrådat, för att även om du har 16 trådar i Intel och 24 i Ryzen så måste det ändå bara ske på en tråd då. Och där är Intel fortfarande bättre än AMD. Och jag använder en sida som heter då Passmark, som är en väldigt bra hemsida, som heter, den heter videocardbenchmark.net eller cpubenchmark.net, två sidor då, men ja, i det här fallet är det cpubenchmark.net. Där kan man se då, om man kollar single-threaded performance, är det bara Intel-processorer i toppen då, som har fått bäst benchmark egentligen när man testar processorerna och ger dem en score. Men det ser annorlunda ut om du kollar på flertrådat. Men få spel till exempel kör flertrådat idag. Så till exempel Battlefield och Civilizations har i princip gjort att du kan köra flertrådat, för det handlar om hur du kodar applikationer och program, hur du ska utnyttja, och vissa grejer kanske du inte ens kan göra parallellt, du måste göra sekventiellt. Men vi ser att det är populärt att streama idag, så om du spelar spel och samtidigt ska skicka en videoström till Twitch och sen gillar du att hålla på med 3D-rendering eller videoenkodning och sånt där, då är det bra med flertrådat. Och det är därför AMD egentligen har väldigt bra value, så man får mycket processor för pengarna.
Så om man ska sammanfatta det med flera trådar, då är färre cores eller färre kärnor mot den ena och mot den andra, så är det att fler kärnor gör att man kan multitaska mer. Man kan använda mer saker på datorn än vad man kan göra vid färre kärnor.
Ja, verkligen. Mm. Det är i princip det, är ett nötskal.
Ja, och i och med att man har 8 kärnor så kan man göra, eller så kan man göra 8 saker. Om man har 12 kärnor kan man göra 12 saker, lite förenklat. Ja,
lite förenklat, det beror på om applikationen tillåter det.
Ja.
För att vi ser att en applikation som är enkeltråd, och då spelar det ingen roll. Du kan inte starta 8 sådana applikationer och bara nu kör jag på det här och det kommer funka.
Ja.
Du kan inte ha 8 spel igång, säger vi, om de inte är kodade för att köra flertråd. Mm. Men absolut. Och det är därför jag sa, vissa applikationer, gaming, nej. Är du en hardcore gamer? Vi ser att du sitter och kollar på e-sport och så kollar du på vad dina proffs sitter på. Då kanske de sitter på Intel-processorer, för att du var inne och kollade på en single-thread performance benchmark och såg att Intel slår AMD och jag bara är intresserad av FPS. Så du får lite mer FPS om du kör en Intel. Och där tror jag Intel fortfarande har en bra position. Men kollar du på kompression, 3D-rendering, video, audio, som sagt, göra många saker som spela och Twitch-streama eller streamare, då börjar AMD se väldigt mycket bättre ut. Och kollar man då på benchmarks där man inte tittar på single thread, då ser det ju mycket bättre ut då för Intel, eller för AMD, förlåt. Och det här kommer vi se lite längre ner. hur det här har påverkat marknadsandelarna för Intel. För innan har Intel alltid varit bättre nästan än AMD. Det har verkligen varit budget att välja AMD.
Så det är ju verkligen, vad ska man säga, en kamp här. Eller du har ju två olika, ska vi säga, slagfält. Med datacenter och sen har du med datorer. Det är verkligen två olika världar Intel jobbar i, så att säga.
Ja, så om vi då kollar hur det här har påverkat då konkurrensbilden. Så om vi kollar på desktop, för det är ju det här vi pratar om. Vi pratar om laptops, persondatorer. Då har Intel gått från att ha en marknadsandel på 70% då, till cirka 51%. Och AMD har därmed gått från 30 till 49. Ganska enkelt då. Konkurrensbilden, det bara finns en konkurrent, så det är bara att invertera graferna.
Ja, verkligen kul.
Ja, men det är typ i princip, det är det som är coolt, det är ju en duopolbransch där det är väldigt höga inträdesbarriärer.
Ja, men jag tycker det som är intressant med den här grafen, det är ju att se att du hade ett kvartal i 2006 där faktiskt, eller 2005 tror jag, där AMD slog dem och sen har Intel liksom ökat upp mot 80 och sen nu har det sjunkit på sista tiden liksom.
Precis, och det som är intressant här, det är verkligen bra att du tar upp det, för att det är inte första gången AMD har kommit med någon konkurrenskraftig processor, men det har hänt förut, och det betyder inte att Intel är helt efter och inte kan komma med något nytt, och det kan lika gärna vända igen, för att det går fort här. Men skillnaden idag är väl att jag tycker hela liksom arkitekturen, alltså hur produkten Ryzen är uppbyggd för Intel, den är mycket bättre från grunden och uppåt, så jag tror inte de kommer tappa egentligen. Det är inte en liksom, vad heter det, one hit wonder är deras processor nu. Så jag tror att de har en starkare position idag. Men sen har de ett mycket mindre bolag, har mycket mindre pengar till R&D och så vidare. Och sen håller de ett krig på två fronter. De krigar mot AMD på grafiksidan och inte på processorsidan. Och så har de ett litet bolag som har varit olönsamt med liten budget. Så det är ju verkligen svårt.
Och du sa ju också att 14 noddarna kom vid 2014. Och där kan du ju se en tydlig trend att vid senaste generationen av nods så ökar ju, vad ska man säga, marknadsandelen för Intel. Så absolut, man kan förvänta sig en dipp här på grund av att det är massa förseningar och sådär, men om man kanske ser på den nästan till senare, så kanske de tar igen marknadsandelen om man kör att historien upprepar sig, så att säga.
Ja, precis, den här Tiger Lake-processen kanske låter dem få tillbaka lite förlorad mark då. Men sen vet jag, alltså jag har ju sett AMDs produkter, de är konkurrenskraftiga och jag tror de kommer hålla sig ganska högt upp ett tag till i alla fall. Så på persondatorsidan så är det en tuffare bild idag.
Mm.
Men det är ju redan inprisat i kurserna, det här marknadstapp man tagit om. Men det kan ju alltid tappa mer då. Men så om vi kollar laptops, ja.
Jo, men om vi tänker bara på hur det ändå har sett ut för trenden inom computers, så är det ju inte att Intel har ju inte tappat, alltså från, alltså de har inte tappat typ 20-30% av sina intäkter.
Nej, precis.
På den delen. Den är fortfarande lite tillväxt. Det är fortfarande det är ingen negativ tillväxt i det benet som jag ser på det du har lagt fram. Så det är ju egentligen att AMD kanske har tagit den marken som har varit tillväxt i. Men Intel har ju fortfarande sin starka position och förlorar ju inte någonting.
Nej, det är intressant. Det skvallrar om saker att marknaden växer och att Intel kan ta marknadsandelar medans, eller AMD kan ta marknadsandelar medans Intel växer marginalerna.
Mm.
Vilket skvallrar om att du har en pricing power i den här i segmentet egentligen. Det är två konkurrenter, fast den andra tar marknadsandelar så förlorar inte den andra. Och marknaden är tillräckligt stor för båda att växa. Det är därför inte är så intressant att investera i. För det är inte som att de krigar mot 100 bolag. Utan de har ju bara, det är inte AMD. Du kan ju i princip köpa båda bolagen och sova gott om natten. Och jag borde bara behålla min AMD. Och jag har sagt det förut. Även under min Nvidia-analys sa jag att man borde bara köpa Intel AMD Nvidia. Och då har du full exponering mot den här marknaden.
Ja, men jag tycker det är liksom väldigt viktigt att ta med sig här. Om man kan bara säga, ja men de tappar så här mycket marknadsandel, så här mycket bla bla bla. Ja, men om du ser på att tillväxt finns fortfarande där, de har högre marginaler, de har högre intäkter. Så i princip, om man tittar på det, så har ju kassaflödet ökat, men de har tappat marknadsandelar. Så jag skulle väl på något sätt absolut ta hellre att kassaflödet ökar, men och att marknadsandelen ökar, men om vi har den här ekvationen så kanske man hellre tar att kassaflödet ökar och sen tar man och kanske jobbar på tillväxten sen. Men det verkar inte ha påverkat så mycket med tanke på att jag tror också att stora trenden ligger inom datacenter ändå för Intel. Du säger att om man 95-99% marknadsandel där, då är det liksom...
Så ja, det är det här du läskigt då. Ja. Men marknaden tror jag ser det här som en förhandsvisning på vad som kommer ske på datacentersidan. Och vi kommer komma till det.
Det finns det absolut.
Och kollar vi på laptopsidan då, där har Intel gått från 90% market share till 80%. Så AMD har därmed gått från 10 till 20% då. Och alltså, att ändå ha 90% på alla laptops, och visst, det är, nu är det bara 80%, det är fortfarande ganska bra. Det säljs ganska mycket laptops i världen. Och det är också en trend att du går från desktop till laptops också. Även jag sitter och gamer själv på en laptop och känner många som gör det.
Jo, men så är det väl. Men alltså det är ju väldigt få personer idag som behöver en desktop för saker. Det är nästan mer en smaksak, alltså i regel.
Innan har det ju varit för att så här, jag gillar att gamea. Och då blev de överhettade. Men nu har teknologin blivit så pass bra att du kan sitta och bekvämt gamea på en laptop. Och det gör jag. Folk känner gör det. Och det har också att göra med att den här generationen då, vi som kanske växte upp med spel på 90-talet, blir 30-40 och vill spela i vuxen ålder. Sen kanske man har en fruga som säger nej, du får inget gamingrum, men du kan få ha en laptop och sitta vid köksbordet och spela.
Det är ju grund för skilsmässa direkt, det hör man ju. Inget gamingrum.
Det tycker jag med.
Du vågar inte säga det högre för att Tessa kommer hemma.
Ja, precis. Ja, nej, men så att jag tror det är en trend också. Men det är ändå, marknadsandelen är extremt hög här i alla fall.
Ja, det är det verkligen.
Och sen kommer vi då till datacenter. Och det här, den här kurvan är helt sjukt egentligen. Om ni kollar på presentationen. Det är, ja, Intel lägger på 98% marknadsandel på x86 egentligen datacenter marknadsandelen då. Och AMD ligger därmed på 2%. Och de har i princip legat på den här nivån sedan 2014-15. Och när, om man kollar då när Intel började ta marknadsandelar från Intel på desktop-sidan, när de började komma med en konkurrenskraftig produkt, det var, skulle jag säga, den stora rörelsen runt 2018 började den. Och då kan man ju säga att det har inte synts någonting på datacenter. Och varför? För jag har kollat, jag har följt egentligen AMDs intåg på datacentermarknaden också. De har en produkt som heter Epic som bygger på deras Ryzen då arkitektur, men som de har då gjort datacenterprocessorer, och de har benchmarkat och presterat väldigt bra. Men ändå har de inte lyckats få så många liksom beställningar och design wins uppenbarligen. Det syns inte på marginalerna. De har ju fått det. Om man kollar deras egna intäkter på datacenter har det ökat. Men det är för att de har börjat från så låga nivåer att det är en stor tillväxt för dem. Men eftersom Intel har så stor andel av marknaden och marknaden är så stor, så syns det inte så mycket. Och grejen här är att jag tror att det kan ligga flera faktorer här. För det första så Intel är stabilare än AMD. Även om AMD kan prestera snabbare. För de har visat på att de på flertrådade applikationer är absolut snabbare. Men Intel är stabilare för att de har liksom funnits i datacenter mycket längre. Så att i princip det är som ett fragile, anti-fragile system. Om du hela tiden utsätts för attacker så kommer du uppdatera och se till att de där inte uppstår. Eller att du inte har egentligen någon chinks in your armor. Inga svagheter. Så du kommer täppa igen alla hål. Och det har ju inte gjort över väldigt många år med BIOS-uppdateringar, drivrutiner och helt enkelt stand the test of time. Och det är viktigt för att för datacenter så är uptime och se till att allt funkar extremt viktigt. Det är inte liksom som en gamer som köper en ny processor och bara jag fick en blå skärm, men det gör ingenting. Intel är helt enkelt så dominanta, har funnits så länge, de vet att det funkar. Och jag har lyssnat på YouTube-videos med folk som har jobbat inom datacenterbranschen som säger att när vi jobbade så hade vi många AMD-fanboys då som sa att men varför testar vi inte AMD, de är ju bra processorer och så vidare. Och så testade de att byta ut några server mot AMD och gick tillbaka till Intel bara för att helt enkelt det funkade inte som det skulle, även om de har snabba processorer, för att det var inte helt enkelt, det var inte lika buggtestat kan man säga enkelt. Och som sagt, det blir väldigt viktigt i ett datacenter. Men som sagt, och AMD har fler kärnor per dollar, men Intel har högre klockfrekvenser då om man kollar då singeltrådat. Så det beror ju helt på vilken applikation datacentret kör också. Är det flertrådat, är det singeltrådat, och jag tror att implementationsfasen och design wins då tar väldigt lång tid. Så det kan vara att det är ett lagg här och att vi kommer se massa marknadsandelar gå till AMD. För att jag tror att datacenter tar in ofta och testar i en testmiljö AMD-processorer kanske under några månader och ser hur bra drift är det här. Hur mycket fel får vi, hur mycket downtime har vi. Och sen utvärderar man då.
Ja, och jag förstår väl att det är väl egentligen viktigaste. Att man har ett track record man kan gå på. Och ja, jag tycker det är verkligen typ... Det är för stor risk för att den kanske effektiviseringen du får på det. En downtime för att du har någonting som är okänt i systemen eller något sånt där är ju mycket mer kostsamt än att ja, okej, vi säger att vi ökar processorkraften med 17%. Ja, men då... Kan man kompensera det med att man köper fler CPU-er bara eller något sånt där?
Ja, och precis. Det är kanske därför vi då ser privat entusiastmarknaden egentligen acceptera AMD snabbare. För att de tänker, det gör väl inte om jag får någon blå skärm då och så kommer AMD ut med någon ny drivrutin eller BIOS-uppdatering så fixar till det. Men det funkar helt enkelt på den skalan i ett datacenter. Men som sagt, det här kan ju komma att ändras. Då blir det jobbigt för Intel och det är det marknaden prisar in redan, skulle jag säga. Och det är därför bolaget är värderat till PE9 i princip och AMD är värderat till PE80. Så att vi får ju se om sanningen ligger kanske någonstans däremellan. Just nu så syns det inte siffrorna, men jag tror att det kan vara ett lagg som jag sa. Och därför måste man hålla koll på det. När man kollar på Intels rapporter och så får man hela tiden kolla på server market share och se om de tappar eller inte. Och det finns mycket källor som visar på att AMDs nya serverprocessorer då överpresterar Intels. Sen är det svårt att veta hur de här testen görs. Men vi kan ta ett exempel som jag läste här. Om man testar AMD senaste mot Intels egentligen senaste eller den man bör jämföra mot. Och så testar de både singelkärnigt och multicore då. Som sagt, AMD är ju mycket fler kärnor då. Men det sjuka är att AMD-systemet då outperforma Intels system med 3,7% på singelkärna och 24,8% i multicore. Men det här är ju då nu och den senaste Intel hade då och sen nu när Intel går över till ny arkitektur så kanske de går över på singelkärna-segmentet och blir bättre. Och det är ju det jag menar, ett datacenter kommer inte bara hux flux byta ut alla servrar de har för att AMD råkar ha något bättre just nu då. Men AMD har väldigt starka produkter. Det är det som är läskigt. Och jag förstår marknaden. Sen då är det inte bara om det. Det här är en till snackis då. Till exempel Apple har ju sagt att de ska sluta med Intel-processorer. Och då tänker jag, aha, men då går det över till AMD. Nej, utan det är ju det här som har skrämt marknaden rejält med Intel. Så det är kaka på kaka då. Men för det första, Apple står för 5% av Intels intäkter. Men det Apple ska göra då är att gå över till ARM-processorer. Och ARM är inte en konkurrent som jag sa tidigare. För de gör inte x86-processorer som AMD och Intel gör. Och x86 är liksom en arkitektur. Det innebär att Microsoft och alla liksom mjukvaror egentligen är gjorda för x86. Det är därför du inte kan köpa en ARM-processor och köra på din privata dator. Du har bara Intel AMD. När det kommer till det. Och vill du då göra ett datacenter för Microsoft SharePoint, ja, då får du lov att ha en x86 CPU i det datacenter-servern också. Men nu har ju Apple funderat på att gå över till ARM då, där de ritar sin egen processor och så får ARM tillverka den. Det är inte x86, men egentligen så är Apples operativsystem uppbyggda i grunden på i princip Unix eller Linux typ. i princip. Och de kan då anpassa sin mjukvara för att köra på det. De behöver inte köra på x86. Så att det är väl en framtida oro då, att det ska komma sådana DPU, alltså Data Processing Units, från till exempel bolag som Marvell och Ampere. Och då skulle de datacentren, säga att ARM då, som tillverkar de här processorerna, för de tillverkar då Marvells processorer och Amperes processorer, CPUer. Skulle de då få en mycket bättre processor, bara vi kollar rent beräkningskapacitetsmässigt, att de var mycket snabbare, då kan det ju bli så att, jag har svårt att se det här spela ut sig, men jag har svårt att se att alla, bara för att ARM råkar få en snabbare processor, se att alla mjukvaror ska börja anpassa sig och skriva om sin kod. Och på samma sätt, varför kanske inte många mjukvaror skriver om, många spel kanske inte skriver om sin kod för att funka bättre flertrådat, för att det kanske inte kommer vara flertrådat bara för att AMD är bra på det just nu. Så det är liksom en stor oljetanker som måste svänga om för att det här ska ske. Det är liksom, tänk dig hur många, jag menar, Mac till exempel har inte ens anpassning. Det är inte många program som funkar på Mac, eller många spel som ens gör Mac-anpassning, för att de inte orkar. Och då ska alla de här programmen bara göra ARM-anpassning. Så att det hotet tror jag ser jag som överdrivet.
Egentligen menar du väl att det är så mycket stora switching-kost från att gå från x86-arkitekturen till ett ARM-lösning. Att ingen kommer typ göra det för att det blir för stora switching-kost för allihopa, men...
Ja, så här känner jag egentligen. Om delvis är switching cost, men jag skulle säga incitamentbrist. För att, jag ser att, vi ser att Amazon, de har ARM. De har ARM DPU:er i sina cloud-lösningar ibland.
Mm.
Men det funkar ju för dem, kanske, som har gjort en mjukvara som inte är anpassad till x86. Så se att Amazon har, om du bara kollar prestanda per watt och krona då, så se att Amazon har ett incitament att köpa en ARM DPU in till sitt datacenter. Men om en kund som vill ha Amazon Web Services ska köra en x86-applikation, den skiter ju vad Amazon har för processor. Den vill att det ska funka.
Mm.
Om då Amazon hör av sig till sig, säg att en kund säger att vi vill ha en SharePoint datacenter och vi lagrar allt hos er. Och så kommer Amazon säga till Microsoft, hej, vi kör ARM processorer för att de är billigare, så vi vill att ni kodar om SharePoint så att det funkar på det. Vad är egentligen vinsten för Microsoft för att Amazon ska spara pengar? Och det är då kanske Microsoft säger, men då kör vi det på Azure. Så skiter vi i Amazon Web Service. Alltså det är lite liksom det incitamentet. Jag har svårt att se vem som ska tjäna på det och vem som skulle vilja göra det. För att varför skulle alla mjukvaror anpassa sig när de bara kan säga, vadå, vi kör på Intel då? Eller AMD?
Så egentligen, absolut, att Apple gör det är en stor grej. Såklart, för att det finns två iOS-operativsystemsbyggare i världen, och det är Apple och Microsoft. Men då är det väl kanske egentligen, om Microsoft säger att de ska göra, det är då helvetet bryter löst då för Intel då.
Ja, men då ska samtidigt också alla som gör program till Microsoft göra det.
Exakt.
Och då ska alla game, alltså spelutvecklare, göra det, till exempel. För att säga att alla spelutvecklare, eftersom alla spelutvecklare inte är Mac-stöd idag. Det är därför många väljer bort Mac. Gamers vill kanske inte ha Mac om de ändå behöver en dator i hemmet.
Mm.
För att då tänker de att jag kan inte spela mina spel. Och det kommer bli samma diskussion med om du går över till ARM. För det kommer inte finnas stöd för allting. Och det är väldigt stora förändringar som ska ske i branschen. Och om man är orolig över det, då kan man vara orolig över väldigt mycket saker när man investerar i bolag.
Mm.
Mycket kan hända, om man säger så.
Okej, men det måste liksom, för att någonting sånt ska aktualiseras och realiseras, så måste egentligen hela sektorn och allting i branscher som underbranscher också påverkas av det, vilket skulle göra en sån stor ändring att det handlar om mer en tsunami än att det är en liten ändring av en båt liksom.
Ja, men jag känner lite så att det är väldigt många grejer som ska ändras. Och jag tror inte det sker över natt heller. Så att visst, börjar de vindarna blåsa, märker man väl det. Om Microsoft säger att vi ska börja ge stöd för det här. Nej, jag vet inte. Det känns inte som något man behöver ligga sömnlös över. Det finns som sagt alltid risker i alla bolag man investerar i.
Okay.
Den här bedömer jag inte som jättestor. Och sen, Vi har ju pratat om CPU-er bara, men Intel gör ju GPU-er idag. De är integrerade grafikkort, för om du vill köpa ett så kallat system on a chip. Vi säger att du vill köpa en bärbar dator, du skiter egentligen i grafikkortet, du vill bara kunna kolla på en video i princip. Så du måste ha en GPU, alltså en graphical processing unit. Men då kan du få ett integrerat grafikkort på det systemet då. Och då har Intel det. Och de har, det gör att de har integrerade grafikkorten ändå ganska stor del av alla grafikkort som finns i världen. Så att enligt Video Card Benchmark då, så har Intel ungefär en marknadsandel på 15%, AMD 24%, Nvidia 60%. Det är en väldigt stor del Nvidia, därför Nvidia har gått väldigt bra. Men det här är bara integrerade grafikkort i princip, eller det är det från Intels sida. Det som är intressant nu är att Intel har anställt den som är ansvarig för AMDs grafikkort, Vega, som inte i och för sig var särskilt bra, så det är kanske en dålig rekrytering. Men Intel ska satsa på egna GPUer nu. Och GPU är viktigt för att allt med GPU används i datacenter, ofta i kombination med CPU. Det är inte så att du bara har en GPU, du måste ha en CPU och en GPU. Och de gör saker olika. GPU är väldigt bra på att hantera stora mängder data och filtrera i princip och sortera. Medan CPU gör sekventiella, svårare, ska man säga, sekventiella beräkningar kan man förenklat säga. Men inte ska då göra grafikkort, och de ska göra GPU för datacenter främst, för det är där deras business är störst. Laptops, content creators och även gaming då senare. Så de kommer ju faktiskt direkt konkurrera med Nvidia på det sättet. Och när man kollar på de här grafikkorten så verkar de prestera väldigt bra med det senaste Intel-processorn Tiger Lake. De spelar Battlefield 5 på höga settings med 30 fps, 1080p med Tiger Lake och ett integrerat grafikkort. Vilket är, för de som inte vet, det är ganska bra prestanda för ett integrerat grafikkort. Så det ser ut som att de kan ha någonting. De har i alla fall demat det. Så det är en option skulle jag säga. Det räknar inte alls aktiekursen.
Okej, så Intel håller på att ta sig in på en marknad där både Nvidia och AMD är helt ensamma.
Precis. Så att det här är en riktigt stor option om Intel lyckas med det. Och som sagt, de hade ju redan kompetens innan i och med att de gör integrerade grafikkort. Men nu har de också anställt då en kille som har satsat väldigt mycket på diskreta, alltså externa grafikkort.
Mm. Okej.
Så de kommer ju bli bättre på det segmentet. De redan har 15%, de har ju redan 15% av marknaden i grafikkort. Men de kommer ju bli bättre på integrerade såklart, för att de får ju bättre teknologi när det kommer till grafikkort. Och sen kommer de dessutom erbjuda externa grafikkort, och då kan du få ett helt Intel-paket liksom, av Intel, CPU och GPU. Så det här kan bli riktigt intressant. Se om de kan faktiskt göra något konkurrenskraftigt.
Mm.
Och mycket snack om att Intel inte är innovativ, och som sagt, de har lagat efter. Och jag vet att det här inte är R&D-kostnad och CAPEX är ingen garanti för att du ska egentligen få fram bättre produkter. Du kan inte slänga pengar på ett problem. Men Intel lägger mer R&D än vad AMD, Nvidia och TSMC gör tillsammans. Så Intel har Intel har R&D-kostnader på 13,4 miljarder dollar senaste året. AMD hade 1,55 miljarder dollar och Nvidia 2,8. Som jag sa, det är ingen garanti. Men jag menar, de har verkligen finansiella musklerna för att slänga pengar på problemet. Och de har kunskapen. Som sagt, de uppfann i princip x86-arkitekturen. Och de har alltid haft extremt hög marknadsandel och bra produkter. De har fortfarande bra produkter. Det är inte så som marknaden får låta som. Och nu gör de sin i grafikkortssidan med den R&D-budgeten också.
Mm.
Och om vi snackar moat, jag tycker det är extremt wide moat här. Du betalar P/9 för ett bolag som är höglönsamt och en rörelsemarginal på 40%. Visst, växer kanske inte superbra historiskt, men de finns i högintressanta branscher. Det finns bara tre bolag i världen som innehåller licenser för att tillverka mikroprocessorer med x86-arkitektur. Och det är Intel som uppfann egentligen arkitekturen. Det är AMD och VIA, ett taiwanesiskt bolag, som i princip inte gör några produkter. Jag känner då ingen som köper en VIA-processor. Jag vet inte ens om de gör processor längre. Inträdesbarriärerna är väldigt höga. Det är patent, licenser. Så du måste egentligen få en licens utdelad. Brand, Och starka brands och initiala investeringen är väldigt, väldigt hög för att ens komma igång med det här. Och man kan diskutera om det här är moat, men Intel har ju sina egna fabriker, vilket AMD och Nvidia inte har. De använder sig av TSMC. Jag tycker att ha en egen fabrik är ett dubbeleggat svärd. Du får högre bruttomarginal, men du får ju såklart mycket högre capex-kostnader. Vi kan väl säga att Intel har ungefär en bruttomarginal på, har haft på runt 62%, medan Nvidia har legat på 63% för dess produkter som dyra, medan AMD då har legat på 30% men trendat uppåt mot 40% av de senare åren, lite över 40% nu. Och dessutom, jag ska inte säga det som en moat, men bara som en bisats här på, när det kommer till fabriker, i och med att Intel producerar allt sitt eget, så har ju de, ja, den know-howen. Men sen om man tänker på den politiska risken med trade war, så TSMC är ett taiwanesiskt bolag som har Kina-kopplingar uppenbarligen, och 80% av Intels produktion sker i USA. Så skulle det komma någon trade war som eskaleras och skatter och sånt, så är ju det plus för Intel.
Nu vill jag bara flika in här som Kina-expert. Alltså absolut, Taiwan är tillhör Kina enligt det kinesiska partiet, som anser att de tillhör Kina, men Taiwan anser det inte själva.
Nej, får se vad USA anser och sen.
Ja, exakt, så att om man drar dem över samma kam, sure, men ja, om du hade frågat en taiwanes så hade de sagt absolut inte kines.
Ja, men är det någon som är grym på att dra folk över samma kam, så är det nog Trump. Så om han vinner valet får vi se.
Yes.
Och om trade war eskalerar. Men absolut, det är inte Kina. Om vi kollar balansräkningen då. Den är stark. Den är soliditet på 54%. Skuldsättningsgrad på 0,86. Nettoskulden är 3,8%. Och nettoskulden uppgår till 0,15 gånger ebitda då. Så det är väldigt lite. Så det ser bra ut. Ingen konstigt. Och om vi då kollar på värdering och så, och lönsamhet. De har ju haft en väldigt bra return on invested capital på runt 25% skulle jag säga. Och när jag har gjort min värdering då, så har jag kollat på historien, men också försöka blicka framåt. Som sagt, de har haft en revenue, historiskt en revenue tillväxt på 6,8%. Men datacenter eskalerar bara, är min känsla. Och alltså Internet of Things och hela den biten. Jag antar 5% framåt när jag gör mina estimeringar. Och bruttomarginalen pendlar mellan 59-63,5% under 2015-2019. Jag antar 60% flat för ökad konkurrens då från AMD, så minskad bruttomarginal. Och sen har jag egentligen då forecastat 5 år framåt i en diskret period. Och sen har det ju bara fortsatt då 5 år till. I princip inte en fade, jag har inte fadat ner. Men i princip har jag gjort en diskret 5 år. Alltså innebär det att jag har forecastat i princip capex-kostnader och hur anläggningstillgångarna ökar i värde för att få en känsla för hur mycket pengar man kommer lägga på capex, av- och nedskrivningar egentligen. För att när det jag gör min fria cashflow-analys på, eller min diskonterade cashflow-analys på, är på free cash flow to firm. Vilket i princip att du utgår från EBIT. Du drar av skatt. Och då hamnar du på något som heter net operating profit after taxes. Sen lägger du tillbaks depreciation och amortization. För det är non-cash expense. Du drar av capital expenditure. Och sen räknar du på skillnaden. Eller ja, minus då skillnaden i rörelsekapital. Eller förändringen i rörelsekapital. Så i princip är det man brukar använda. När man gör en kassaflödesanalys oftast. Eller vad säger du? Som experten.
Som experten. No pressure. Ja, absolut. Alltså, men det är ju exakt så där sen att man kommer fram. Det finns ju många olika vägar till Rom. Jag har gjort den lite simplare för att jag inte orkar göra vissa saker. I och med att jag går direkt till EBIT. Men om man ska vara noga så ska man ju göra allting sånt här med dela upp själva EBIT i sina delar och sen dela upp changes i de olika sorts delarna i working capital. Och sen, ja, så att det, ja, så är det.
Ja, precis. Jag har egentligen forecastat hur balansräkningen kommer att se ut 5 år framåt då. Och sen efter de 5 åren så har jag ju då inte gjort det, för att du tappar så mycket. Det är så svårt att forecasta redan 5 år framåt, så det blir löjligt att försöka göra det 10 år framåt. Så då får du fortskrida sen bara 5 år till då, utan att jag går in och försöker forecasta varenda rad separat då. Utan då gör man mer bedömningar på okay, hur mycket avkastning på investerat kapital har man och vad har du för tillväxt på investerat kapital i princip framåt. Och så kör man bara det.
Yes.
Okej, och sen kommer vi på input då till DCF:en. Jag har räknat då på 5 år diskret period, sen 5 år för att fortsätta framåt. Sen har jag räknat på en cost of equity på 9%. Det är riskfri ränta på 3% och en market return på 9%. Jag har egentligen utgått, ja, den skulle kunna vara egentligen högre. Men det är en equity risk premium på 6% då. Så det är en cost of equity på 9%. Det ger en cost of, jag har en cost of debt på 7,6% under diskreta perioden och under fade-perioden på 8%. Och på terminal, det är egentligen en diskret fade och terminal VAC på 7,6%, 8,1%, 8,1%.
Ja, yeah. Det här jag kan väl säga att man har riskfri ränta på 3 är ju väldigt lågt.
Ja. Det är, jo, men det är ganska lågt. Så i alla fall om man kollar långt över tid.
Ja, det är liksom, det är sjukt lågt i det här sammanhanget.
Men samtidigt, en VAC på 8% är inte jättegalet.
Nej, en VAC på 8% är inte jättegalet. Bara att...
Det är egentligen det som spelar roll i slutändan. Vilken diskonteringsränta du väljer. Så att det är ändå rimligt med en diskonteringsränta på 8%. Jag har sett många som... analytiker som ska vara bättre än mig då i alla fall använda diskonteringsräntor som är sjukt låga även på terminal value, vilket är helt absurt.
Man kan argumentera, det finns argumentation till båda hållen nu med tanke på vad vi har för räntor och sådär och att pengar kan kastas på ett visst sätt, men ja, det är ingen som kommer att säga så här: åh, din VAC är för låg,
din VAC är whack. Men det är i alla fall inputen då, en VAC på 8,1% fade-perioden och terminal. Diskreta perioden 7,6, så det är väl lite lågt. Men det här ger då en värdering på i princip 87 kronor per aktie. Så se att vacken är lite låg på 8%. Tycker inte det är helt galet, men vi kan höja den, säger vi. Så att det är fortfarande en stor margin of safety, tycker jag. Du har ju aktien på $50 idag. Och det här är en ganska stor uppsida. $87. Och hyfsat rimliga antaganden. Jag antar omsättningstillväxt på 5% under diskreta perioden och bruttomarginalsförsämring i princip.
Ja, det är väl egentligen bara tillväxten ska vara så konsekvent på 5%. Det är väl det man kanske ska hålla sig ifrån. Eller där man kan ha synpunkter på. Annars är det ju antaganden som är inte alls för högt tagna eller på något sätt så. Så att det är verkligen margin of safety både i ska säga antagandena och både i, vad heter det, i kursen du kommer fram till då.
Jo, men alltså att man har valt en konsekvent och tillväxt under 5 år på 5%. Men egentligen spelar det ingen större roll om jag kör 1 år 10% och nästa år 2 och sen nästa 8 och sen blir det samma egentligen över det blir typ samma averages nästan. Så det är ju, man får jobba med averages när man kör forecast. Det är så svårt att veta enstaka år. Hur hanterar du det annars?
Alltså jag lägger ju högst fokus på de första 5 åren, absolut högst fokus på till exempel år 1, 2 och 3, för det är där man kan få något hum om det. Och sen
det kan du använda analytikerestimat till exempel.
Analytikerestimat, jag brukar kolla mest på marknadstrenden och hur mycket marknaden går och sen kolla på hur bolaget själv är och hur de liksom guidar själva, för att få något hum om vad det händer nästa år. Och sen kollar man ju såklart, nu har vi gått halva året, då kollar man ju såklart vad man trendar för där och ser och estimerar typ mot föregående år hur det ser ut liksom.
Absolut, men det är bra. Bra synpunkter. Jag tänkte avsluta med lite risker och ska man säga chanser eller fördelar då. Riskerna då tycker jag är ARM. På något sätt tar marknadsandel av x86 och fler mjukvaror anpassar sig. Och det är ett stort jobb som vi var inne på, men inte kanske när det kommer till Internet of Things och andra prylar. Så att det finns en vinning i det här för datacenterbolagen och cloudlösningarna om de vill gå över till ARM för att spara pengar. En annan risk är ju självklart AMD, och det ser man ju på deras aktie att uppenbarligen så prisar marknaden in att det ska gå väldigt bra för dem. De tar mer och mer marknadsandelar, och jag tror att marknaden tror att det som händer på desktop-sidan är en förhandsvisning för vad som kommer att ske på datacenter-sidan. Och då kanske det är vettigt att Intel värderas till P9 idag. För i princip skulle de tappa massa på datacenter så kommer de nog tappa på earnings. Och då kanske de egentligen är värda P15 idag. Om man tar det i beaktelse. Men som sagt, nu är det väldigt mycket som är inprisat åt det negativa. Och därför tycker jag att man kan hålla koll på det här. Hålla koll på Intels bruttomarginaler och datacenterintäkterna. Och jag tycker att marknaden för processande överlag växer så pass mycket att det finns plats för två bolag att existera. Så jag är inte jätteorolig egentligen. Men jag förstår i alla fall varför det inte är en darling just nu. Det som då är Intels fördel då är ju det här som jag sa, att det är ju en väldigt populistisk geopolitisk situation idag. Och det är ju då positivt att det är pro-USA, de tillverkar 80% av produkterna i USA. Goodwill brand är fortfarande starkt. Intel Inside säger någonting. Man vill ha Intel CPU ändå. Det är en tjänstkvalitet. Dollarkursen är låg, vilket talar för en investering i Intel. Det är ju subjektivt om den är låg eller inte. Jag tycker den är i alla fall, den är historiskt låg i alla fall. Låg värdering, egentligen låga förväntningar, och det är lättare att överträffa. Det här värderas liksom som trött storbank, fast de är inne egentligen i väldigt, ska man säga, snabbväxande branscher och högteknologiska branscher. Det är inte värderat som ett techbolag, det är värderat som ett semiconductor eller halvledarbolag, eller vad ska man säga, nästan en commodity skulle jag säga. Och jag tycker inte det är det de sysslar med. Det är ingen commodity. Minne är mer av en commodity än CPU på x86-sidan tycker jag. Det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket av R&D och det finns väldigt lite konkurrens. Och det styrs inte bara supply and demand, utan minnesidan är minnen är ganska lika. Så att har du ett billigare minne från någon annan så köper du det, och då försvinner pricing power. Men du ser på bruttomarginalen som både Intel och AMD har, att du har pricing power. Vill du ha senaste processen som är bra för spel, så kommer du betala de pengarna det kostar. Även om AMD har en billigare processor. Sen har du lite optioner då. På grafikkortssidan, 3DX Point, vilket inte verkar spela ut sig. Men och samtidigt om de får rätsida på processorteknologin samtidigt som de har bra mikroarkitektur och gör transistorförbättringar, då kan de få en jättebra sen när de går över till 7 nanometer om 2 år. Eller ett och ett halvt år. Så då kanske de leapfrogger eller på något sätt går om och om det igen starkt som de gjort förut. Sen även om Mobileye tar större och större marknadsandel då, så på självkörande bilar så kan också det bli stort snabbväxande segment och Internet of Things såklart. Så vad har du för känsla, Logge?
Alltså Intel verkar ju vara ett bolag i en position som alltså kommer inte ändras på lång tid. De är tyvärr de är marknadsledare med en sån stor del av marknaden att det kan bara gå åt ett håll, alltså att de förlorar marknadsandel eller behåller. Det är svårt att få mer, vilket blir lite så här okej. Det kan bara bli sämre från det här hållet typ, eller lika bra, vilket gör att man känner typ så här okej, man kanske AMD är roligare att äga då. Lite underdog och lite David och Goliath scenario. Men alltså annars är det ju liksom allting i Intel tycker jag är mer ett spel på datacentren att hålla kvar en del, hålla kvar sin starka position på desktop och laptops, var över där 50%, jag tror det kanske kommer där, men det måste liksom, processorteknologi måste komma i kapp. Det är ju som sagt, de har 2 år på sig i princip. Sen har du ju som du säger, lite roliga optioner lite överallt, så att jag, alltså det är ju ett väldigt bra case, billigt case också att ta för att få exponering mot ett bolag som verkligen är hackar och spadar i en digitaliserad värld där vi ska hantera mycket mer data. Man pratar om informationssamhället för länge sedan, eller typ 10 år sedan. Det är ingenting mot det informationssamhälle vi kommer få snart med AI och allting.
Ja, ja, men det är väl en bra sammanfattning egentligen. Jag tycker caset är väldigt intressant, alltså egentligen utan att det skulle vara värderat som ett värdebolag. Och jag tror att det är mer temporära problem än permanenta problem. Och de har fortfarande hyfsat konkurrenskraftiga produkter. Det är inte så att de är helt bortkörda och blivit disruptade, utan det handlar mer om vem som har liksom bäst bil just nu. Det är lite som liksom den här gamla rallyfilmen eller Formel 1-filmen när de har, jag kommer inte ihåg vilka det var, det var Ferrari och var det Mercedes? Nej, jag vet inte. Men när de liksom hela tiden går om varandra och de är liksom varannan gång nästan vinner den ena stallet. Och det är lite den känslan snarare än några som har blivit totalt disruptade. Jag känner inte att det är Apple och Nokia det handlar om. Men det är nästan så det är på värderingen.
Ja, det ser ju uppenbarligen ut som att man betalar B9 för något som är marknadsledande inom en sån här bransch. Så är det verkligen låg värdering. Och i princip att du... Ja, alltså du får ju tillbaka hela din vinst inom 9 år. Det är väldigt, väldigt lågt värderat. Med tanke på också man har en liten pole position mot tänka trade wars och sånt. Jag kan ju tänka mig att USAs stat säger att man inte får ha AMD-processorer i sina datorer. För att det liksom är producerat av någonting som är närheten av Kina. Då blir det liksom så här, okej. Okay, då blir ju verkligen Intel den enda man kan gå till. Om man säger samma sak på servrar till exempel. Till exempel där har ju Trump varit inne och bråkat med att man ska inte ha Amazon Web Services för Pentagon. Men man ska ha Azure. Och det är liksom väldigt politiskt nu vad som händer med IT i USA. Vilket är den största spelaren i det här. Så jag tror det verkligen skulle ligga i... Eller verkar verkligen ligga i Intels fördel här då.
Mm, absolut. Så ja, vi får väl se. Jag har tagit en position så... Jag kommer ju fortsätta addera den här positionen. Jag tog inte en full position. Eller full. Det är 4% av väskan ungefär. Men jag vill se rapport från AMD och hur det utvecklar sig lite innan jag fyller på mer. Så jag tänker... Jag tror inte det här är en snabb comeback story. De har långtgående problem. Vi får se hur deras lansering av Tiger Lake går här 2 december. Och lite egentligen reviews på det. Men det var egentligen allt för den analysen. Så kom ihåg att kolla pdf:en på hemsidan. Och sen vill vi tacka våra sponsorer, eller? Med Börsdata och Valuation Masterclass.
Yes, så gå in på Börsdata. Använd även gratismodellen kommer ju att ni vill använda Premium Pro också. Och om ni vill ha ett litet spartips så kan ni bli medlemmar i Unga Aktiesparare för att få lite rabatt då, ni som inte är födda 29. Jag tror de har rabatt på den billigaste. Så att det är ett spartips från mig då. Men skriv mig som värvar också. Jag vinner för värvartävlingen i UA. Måste visa att det är gammal helst.
Ja, men det tycker jag ni ska göra. Och som sagt, Valuation Masterclass, rabatten minskar då från i princip att vara $101 till och rabatteras med $51. Så den går från att kosta $99 till $149. Så passa på, det här priset på $99 kommer gälla då till 4 oktober va?
Så 4 oktober kommer det bli ett nytt pris och... Ni har ju 50% rabatt nu och efter det så kommer det bli ett nytt pris som är lägre rabatt på då.
Precis, och använd kupongen då Game of Stocks vid utcheckning eller använd länken i poddbeskrivningen eller gå in på gameofstocks.nu och sen trycker du på Valuation Masterclass högst upp. Det var egentligen allt för avsnittet. Du hittar mig på Twitter att vardeinvestera eller värdeinvesteraren och du hittar podden på gameofstocks.nu och på Twitter på @gameofstocksnu.
Yes, och du hittar mig att Investakurs på Twitter, Facebook och Instagram. Ja, det var egentligen allt.
Ha det bra där ute. Hej då!